Han vid där 11-årige göteborgaren Torsten Petré. Namnet fanns förresten Göteborgs Dojonell på bilen. Låt oss följa hans GP-väg mot stjärnorna. Tävlingsdagen inleddes med stor uppmarsch från Humlegården. Företrädd av Klingande Spel och Fanborg drogs det nära hundratalet ekipagen ut till Gasverksvägen där närmare 30 000 åskådare mött upp. Organisationsapparaten var av internationellt GP-format. Gamla resestjärnor som Ernst Nilsson och Henken Widengren var funktionärer, liksom Erik Westerberg som här ger vår vän Torsten goda tävlingsråd. Tävlingen gick hit över en 400 meter lång bana där de av pojkarna själva byggda bilarna fick rulla ut för. Tre startade varje hit och trots bristen på drivmedel kom man upp i aktningsvärda farter. Men det förekom även fall av smuts i förgasan som dock reddes upp med friskt humör. Vår unge Torsten var en av tävlingens huvudfigurer och när han susar fram i kurvan som en daredevil uppfångas han i periskopet av en påhittig grabb som garderat sig för alla publikstockningar. Torsten var duktig, men ännu duktigare var hans jämnåriga skolkamrat Pelle Pettersson som med sitt brålåk var suverän och till sina tidigare triumfer i Göteborg och Borås länkade segerlagen i Sveriges första pojkrese Grand Prix. Vår Torsten blev fin tvåa och Västsverige utmärkte sig ytterligare genom 15-årige Ingemar Eriksson Borås som vann äldre klassen. Vi blickar ut över Öresund och där borta ligger Danmark. Det är en betagande vacker tavla, men här är inte längre plats för några skönhetsdrömmar. Här är skådeplatsen för en nordisk tragedi. Vårt broderfolk är i nöd och sundet är nu språngbrädan till den frihet som det berövats. Och i båtar av det mest diminutiva slag söker sig till liv och läm hotade danskar över till Sverige. I dessa båtar, med hast hopsnickrade redskap, tränger man ihop sig till bristningsgränsen och offrar mångtusende kronor för att nattetid få kämpa sig igenom sundets nyckfulla vågor. Och lyckas man så finner man i Sverige en fristad. Ramlösa Hälsobrunn har blivit den skånska samlingspunkten för de hårt prövade danska flyktingarna. När det senaste slaget mot folkrätten föll i Danmark och speciellt Helsingborg fick känning av flyktinginvasionen som höll på att spränga väggarna, så organiserades på 3 timmar Ramlösa förläggningen för att ta hand om dessa danskar som fått offra allt för friheten. Bildligt talat så föras det direkt ur sundets vågor hit ut till Ramlösa för att stanna eller föras vidare till de på rekordtid upprättade inkvarteringsplatserna i vår sydligaste landsdel. Politisk färg och rasproblem spelar i detta sammanhang ingen roll. Vad har väl barnen gjort för att i ett upplyst tidevarv ska jagas som vilda djur ur sitt hemland? Många familjer har räddat sina liv på bekostnad av alla jordiska egodelar. Men hur många har inte fått ge sina liv inför det känslolösa våldet? 11 var det danskar som i denna båt sökt sin räddning. 8 blev kvar på sundets botten.
Den 18 november flög engelskt bombflyg in över Lund och släppte av misstag sin last av spräng- och brandbomber. Skadorna blev stora, men ingen människa skadades.
Militärerna finkammade hela bombfällningsområdet och i den uppgyttrade terrängen blev deras skörd på fällda bomber mycket stor. Brandbomberna hade bildligt talat regnat ner och på en del håll trängde bomberna flera meter ner i marken. Inne i själva stan hade skadorna mest gått ut över fönsterrutorna. Affärerna fick provisoriskt ersätta sina fönsterrutor med masonitplattor. En enda glasmästare i Lund har fått beställning på 50 butiksrutor och 1000 fönsterrutor i bostadslägenheter.
Och så till Göteborg.
Hinriksberg. Så hette den restauration som 1874 startades vid foten av Stigberget i Göteborg. Nedanför det trekåksbebyggda masthugget, utefter stråket ut till Majorna. 1934 upphörde gamla Hinriksberg för att nu 10 år senare som en fågel Fenix återuppstå på sin gamla plats. Och till yttre i stort sett i samma gestalt som fordom. Ombyggnaden av Hinriksberg har skett med den största pietet och stilkänsla. Det gamla sjökaptensvärdshuset är även i sin nya gestalt ett av fader Neptuns säkraste landfästen som återinvigdes 2 dagar i sträck.
Vår gamla Hinriksberg, löddriga hästar gör all. Se som tavlat vilken färg, kvällsol har bruden befallt. Glada skratt och sol och glam från Pavaljer och Mamsell som strömma in till festdukat bord att glädjas åt livet ikväll.
Låt oss göra en rundtur bland gammalt och nytt på Hinriksberg. Och då stannar vi en stund uppe i 1880-talsrummet där före statsfullmäktigeordföranden Lindholm och direktör Dahlin lever i minnen från gamla Hinriksberg. Har vi kommit ombord på en båt? Ja, på sätt och vis. Det här är en exakt rekonstruktion av det forna skolskeppet Kennedys skeppssalong. Och här har Dr. Hammar i kretsen av skeppsbyggare funnit sin rätta miljö.
Spela om långt spitt i det där. Låt oss sjunga på däck och i skans. Låt oss njuta av Haslum som lånande berg för en kväll. Just en kväll som vi vill för en kväll på Henriksberg.
För 17:e gången kallar Stockholms-tidningen i år till Lucia-val. Och för 17:e gången har denna kallelse medfört rekorddeltagande från Stockholms kvinnliga ungdom. Bland över tusentalet deltagande Lucia-aspiranter gallrade tremannajuryn efter långa och prövande överläggningar ut ett 50-tal. Och i denna utvalda skara befinner vi oss nu med SF-kameran inför juryns slutliga avgörande om vilka 10 representanter för den nordiskt ljusa flicktypen som ska få äran att gå vidare till allmänhetens slutomröstning för korandet av Stockholms ljusdrottning 1943. Innanför de slutna dörrarna till juryrummet hade nog de flesta av flickorna en känsla av att det skulle mötas av en modern inkvisitionsdomstol. Men öga mot öga med jurymedlemmarna, regissör Viktor Sjöström, före detta Lucian fru Anna-Lisa Björling och allsjungande musikdirektören Sven Lilja blåste nervositeten av. Det blev en drygt 4 timmar lång deltagarparad innan juryn kunde två sina händer och fastställa det lyckliga 10-tal som nu ska vandra vidare mot Lucia-valets slutetapp. Den allmänhetens stora rösttävling som Stockholms-tidningen utlyst. Ute vid Finstan i Råsunda möter vi årets 10 Lucia-kandidater. Och här välkomnas det av Viktor Sjöström. Nu inte längre i hans egenskap av juryordförande, utan som produktionschef i denna filmens egen stad. Det är en värld som leker alla unga flickor i hågen. Men undras om den var vad det tänkt sig i sina gyllenskimrande drömmar. Ateljéernas ödslighet, som här och där brytes av uppstaplade kulisser, strålkastarnas skarpa bländande sken, filmkamerans allt avslöjande öga, det är den miljö som dessa 10 flickebarn nu förs in i för att via filmremsan presenteras för den stora allmänheten som i sin röstning ska avgöra vem som ska bli Stockholms Lucia 1943. Mina damer och herrar, avgörandet ligger i er hand.
Så visades kandidaterna med sina nummerskyltar på bio och i Stockholms-tidningen. 182 627 stockholmare röstade. Flest röster fick nummer 10. 20-åriga Siv Norman som arbetade på postgirot och hade hela 8 syskon. Hon blev nog en bra Lucia.
Över 20-talet hus i dessa ålderdomliga kvarter i Gamla stan hotas att rivas för att lämna plats för ett annex till kanslihuset. 7 av dessa hus stammar från medeltiden och samtliga kvarteren bär så ålderdomliga anor att föreningen Kolmetagränd anser en rivning vara rena vandalismen. För att söka mota Olle i grind hade föreningen anordnat ett opinionsmöte i Stora Börssalen. Där mötesordföranden redaktör Fredrik Ström satte som motto att denna vår heliga mark måste räddas. Byggnadsrådet Markelius ansåg att antingen skulle man konsekvent konservera kvarteren eller också riva området och ersätta det gamla med något nytt. Och stadsplanedirektör Liljenberg framhöll att om Gamla stans invånare vill ha kvar kanslierna så måste det också unna staten tomter. Kommunister Gabriel Greberg rev ner applådoskor då han utslungade appellen rädda vad som räddas kan. På den strängen spelade de flesta vid detta möte, liksom vid det tidigare under öppen himmel vid Kolmetagränd, där doktor Henrik Alm och fröken Vera Sjökrona slog vakt kring Gamla stans intressen och Enskede gossorkester äggade till kampstämning.
Medborgare i Sveriges och gamla Finlands huvudstad. Vi står på sönderskjutna murverk, yttermurarna av medeltiden Stockholm. Detta mitt kvarter, Lykan, vars 5 närmaste hus ifrån medeltiden allesamman blev räddade 1939 från rivning. Alltså finns det hopp att det ska kunna stå kvar nu.
Dessa kvarter är starkt hotade. Fara finns att hela detta minnesrika, medeltidsäkta område av det allra äldsta Stockholm kommer att uppslukas av ett jättelikt ämbetspalats i funkisstil.
Husen revs och den här första rivningsprotesten skulle följas av fler långt senare. Stockholm stod inför en väldig förändring efter kriget. Men på Skansen var sig julen lik. Sedan 15 år hade pressfotografernas klubb funnits och nu hade man kommit samman för att fira jul på högloftet med både tomtar och glögg. En välförtjänt avkoppling för hårt prövade fotografer med ett hetsigt och stressigt jobb. Nu kunde man i goda vänners lag summera ett ovanligt händelserikt och spännande år. Och den här kvällen var kameror bandlysta, utom SF-kameran förstås.
I Stockholms-tidningen Sven Braff har pressfotograferna sin eviga Lucia. Någon annan kan man i den här kretsen inte tänka sig. Och lika axiomatiskt är det att Dagens Nyheters internationella kameraman Gustav Rydén ska vara den vänliga jultomten som med Skansens getabock som partner ska sköta om att alla närvarande får en julklapp. Rydén är ingen domtör, men efter en kort pratstund med Skansen-intendenten Fris blir getabocken foglig som ett lamm och julklappsutdelandet mellan borden går som en dans. Den sjungande fotografen Ivar Eriksson från DN, som här får sitt julklappspaket, har varit PFKs ordförande alla de 15 åren och under hans egid har klubben skördat stora konstnärliga framgångar trots den hets som alltid vilar över deras arbete.
Och var man inte där så kunde man avnjuta en julsoaré på operan i rumbatakt. Latinamerikanskt, det var på modet igen.